Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I helgen är det dags för Sverigedemokraternas landsdagar, alltså partikongress. Och som en sjuk slump så har jag fått med en av deras absoluta toppar här. Han är en av Rottnes kändaste. Han är gruppledare i SD och en av partiets mest tonsättande ideologer. Välkommen hit, Mattias Karlsson.
Tack så hemskt mycket för det.
Hur känns det att vara med?
Det känns jättebra. Förutom att själva inspelningsmanicken är lite ovan vid. Det ser ut som något från Star Wars.
Men det kan väl vara bra, eller?
Ja, visst. Alla nya erfarenheter är intressanta på sitt sätt.
Men då testar vi hur de funkar helt enkelt och kör igång, tycker jag.
Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med en intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24 frågor.
Ja. Där har vi det. Fråga ett. Jag tycker vi börjar prata om just Rottne, där du växte upp. Vad är det för ställe?
Det är ett ganska vanligt litet villasamhälle på landsbygden utanför Växjö. Jag hade en väldigt trygg och trevlig uppväxt, tycker jag. Nära till naturen, inga stora problem egentligen. Ganska skyddad tillvaro.
Fråga två. Vilket var ditt drömyrke när du var liten?
Jag ville bli reseledare faktiskt.
Ja. Någon speciell typ av?
Nej, jag vet inte. Min favoritbok när jag var liten var Pablo Pingvinen som alltid frös.
Herregud, jag älskar den.
Och jag tror det var lite det som fick in mig på det där spåret. Det såg väldigt härligt ut med palmer och sandstränder och sådär. Så det var mycket det som lockade. Men sen är jag faktiskt alltid varit och är fortfarande väldigt intresserad av andra länders kulturer och sådär och levnadssätt och så.
Ja, just det. Den boken präglade dig.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga, ja.
Vad var det nu? Det var, han ville flytta ifrån Sydpolen.
Ja, han var ju inte riktigt skapt som andra pingviner, så han frös ju något ohört i sin hemmiljö då, på Sydpolen. Så han konstruerade en egen farkost för att ta sig till varmare land då.
Just det, så var det. Fråga tre. Ser du dig själv som en optimist eller som en pessimist?
Realist skulle jag vilja säga, någonstans mitt emellan kanske. Men om jag måste välja så är jag nog mer positiv än negativ lag faktiskt.
Ja. Du försöker ändå få fram det, alltså ett glaset är halvfullt så att säga.
Ja, jag brukar inte gräva ner mig i problem och elände särskilt mycket, utan jag försöker så snabbt som möjligt, om det händer tråkigt så försöker jag resa mig upp och ta mig vidare och försöka hitta nya möjligheter i den situation som har uppstått.
Är det en fördel när man håller på med det man håller på med?
Det är något måste om man håller på med det man håller på med i det partiet man håller på med.
Ja. Vi kommer säkert in på lite dina arbetsuppgifter senare. Fråga fyra, civilstatus, frågetecken.
Ja, singel typ.
Singel typ?
Ja.
Ja.
Jag hade ett långt samboförhållande som tog slut för... ja, knappt ett år sedan.
Ja.
Och sen, ja.
Känns det härligt?
Nej.
Okej, då lämnar vi det. Fråga fem, har du någon ovana du skäms lite för?
Jag är ju väldigt glad i sötsaker. Så det syns ju lite på min kroppsform och så.
Det
har väl alltid varit.
Är någon speciell form?
Pepparchips är jag väldigt svag för.
Jaha.
Men egentligen allting med hög kolhydratshalt är väldigt svårt för.
Ja. Just chips verkar vara en väldigt så här, bland många politiker verkar chips
vara en himla sällan äta någon riktig mat liksom, så.
Ja, kanske är det.
Sen är det väldigt mycket kakor på alla möten och så där, och det är ju, sätter ju karaktären på prov. Man sitter och inte har hunnit äta lunch och klockan börjar ticka iväg och så ser man de här dammsugarna och andra godsaker som ligger där, så är det svårt att stå emot.
Ja, men om vi är lite allvarliga här nu, för att jag tänker, min bild av politik, det är ändå att Ja, men det är mycket så här, lite bjudmat och det är mycket stress och det är en del, mycket fika och sen så lite mingel och ganska mycket alkohol och sådär. Är det svårt att hålla sig i form liksom?
Det är, jag tror det är svårt att hålla sig i form. Bjudmat och alkohol ser jag inte så mycket av, men däremot är det väldigt mycket långa möten och mycket fika och det är väldigt långa arbetsdagar på obekväma tider och man hinner ofta inte äta ordentligt och sådär, vilket gör det, och så mycket stress och ja, det, jag tror det är svårt att hålla sig i form, men det är många som klarar det väldigt bra. De har bättre karaktär än jag helt enkelt.
Fråga 6, har du gjort lumpen?
Jajamän.
Var någonstans då?
Jag var hundförare i en närskyddspluton på F10 i Ängelholm.
Jaha, hur var det?
Det var väldigt intressant och lärorikt. Jag tyckte inte om det så jättemycket när jag höll på med det såklart. Vi låg väldigt mycket ute i fält, typ 8 månader i sträck nästan. Och så. Men det var väldigt lärorikt. Jag var väldigt glad att jag gjorde det efterhand. Och det faktum att jag var hundförare gav en extra dimension till också. Att man fick leva så och jobba så nära ett djur.
Var det ett önskemål från dig att få jobba med djur?
Ja, det var det faktiskt. Jag ville bli hundförare från början. Jag har alltid varit svag för hundar och hund själv alltid haft och så. Och det blir något speciellt, alltså att ha en hund som sällskapsdjur är en sak, men att leva 24 timmar om dygnet med en hund och jobba med den och ha andra personer som är beroende av att jag kan tolka hundens signaler, och så gör att man får någon slags nästan liksom övernaturlig kontakt till slut efter ett år. Så alltså, jag kunde komma på mig själv med att jag inte riktigt visste ifall jag hade gett kommando eller ifall hunden bara kände av att det skulle ge det liksom. Så.
Vad hette hunden?
Vimsa.
Fråga 7. Vad fick dig att bli sverigedemokrat?
Oj, det var nog många olika faktorer. Dels var det en kombination kan man väl säga av att ett starkt historieintresse som ledde fram till en någon slags kärlek nästan till Sverige och vår kultur och vår historia. I kombination med att jag hade dåliga personliga erfarenheter i ungdomen av det mångkulturella samhället och sen bara en intellektuell samhällsanalys som jag i takt med att jag blev mer och mer politiskt intresserad och började läsa in mig på olika frågor.
Jag gjorde lite smyg research och om jag förstått rätt så var det att du kollade upp partiet lite 94 men först gick med några år senare, stämmer det?
99 gick jag med, ja det stämmer.
Vad var det som rörde sig där? Varför funkade det inte första gången?
Jag beställde det första partiprogrammet från 1988. Mm. Och det är kanske på tvärs med vad många tror och den bild man har, så tyckte jag att det var ganska nyanserat och vettigt, även om jag inte kanske håller med om precis allting. Men jag kände att det var väldigt intressant och mycket av åsikterna där överensstämde med mina. Sen försökte jag ha kontakt med partiet inför valrörelsen 94 och gick på något möte i Växjö. Men upplevde då att det inte motsvarade mina förhoppningar. Det var fortfarande för mycket problem med subkulturella element. Det var inte särskilt seriöst organiserat.
Skinheads och sånt där.
Ja, så att jag kände att det var ingenting för mig.
Vad var det som hade förändrats där några år senare när du faktiskt gick med i partiet?
Alltså mitt intresse upprätthölls av att partiet lanserade sin första hemsida, jag tror det var 96 eller 97. Och där var det ju då de yngre förmågorna, Jimmy Åkesson bland annat och en del andra som skrev på den hemsidan. Och där såg jag liksom en tydlig ansats om att börja göra upp med misstagen från partiets historia. En tydlig ansats att vilja liksom bygga någonting annat, att förnya och förändra organisationen och bygga en bredare rörelse med tydligare ideologisk bas. Och det gjorde att jag följde hemsidan under några år. Och sen så när jag var och pluggade i Spanien ett tag och när jag kom hem och började läsa i Lund, så tog jag kontakt med bland annat Jimmy då, som jag visste läste i Lund också. Och sen så tog vi en fikaträff och på den vägen var det. Jag hade ju tänkt att jag skulle kanske dela lite flygblad på sin höjd och så, men det blev lite mer.
Kommer du ihåg det här första mötet?
Ja, väldigt väl faktiskt. Café Graffiti i Lund. Jag gjort bakpotatis och pratade om situationen i kommunfullmäktige Hör.
Vad fick du för intryck av att Jimmy tänkte om dig där och då?
Men jag tror han tyckte nog ganska bra om mig. Sen tror jag att han tyckte att jag var lite... Jag hade en ganska uppskruvad bild av hur stort partiet var, vilka förutsättningar man hade. Jag hade förberett mig, hade lanserat en idé som jag hade då, för att vi hade drivit frågan om gratis trygghetslarm för äldre i Hörs kommun. Och vi hade blivit nedröstade och då hade jag en idé om att vi skulle visa oss liksom aktivistiska, att vi stod för vad vi sa, att vi skulle då dra dit några 100 aktivister och plantera granplantor, och sen skulle vi då skänka alla pengar som vi fick in, vi hade räknat på det här med ett räkneexempel, till kommunen så att de inte kunde hänvisa till att man inte hade råd längre då.
Vad sa Jimmy då?
Jimmy sa då att ja, jag tror du har en lite uppskruvad bild av hur många aktivister vi har och vad de är beredda att göra och sådär, att trevlig idé, men det är liksom inte praktiskt genomförbart så.
Trist.
Ja.
Fråga 8. Vad gör en gruppledare i riksdagen egentligen?
Ganska många olika saker faktiskt. Dels så ska jag ju vara någon slags arbetsledare för riksdagsgruppen då, och hantera olika typer av politiska spörsmål som dyker upp i utskotten under veckan. Jag är också någon slags, vad ska man säga, psykosocialt stöd för ledamöterna, har någon slags arbetsledarroll i det avseendet också. Sen representerar jag riksdagsgruppen gentemot riksdagsförvaltningen, sitter och hanterar frågor i riksdagsstyrelse och gruppledarkretsen och sånt som har att göra med riksdagens inre liv, allt ifrån pensionsvillkor till hur fastigheterna ska renoveras och så. Men det som syns mest och där folk känner igen mig från, det är väl det då att jag som gruppledare också fungerar som någon slags stand-in för partiledaren Jimmy då, när han har för mycket att göra eller när det finns saker som mer naturligt faller på mitt bord, eller när han då av olika skäl inte kan ta allting, så täcker jag upp för honom.
Fråga 9. Redan 2002 så fick du ditt första gig som avlönad politsekreterare, va, i Sverigedemokraterna i Malmö. Stämmer. Kan du berätta lite mer om det?
Jag läste i Lund då och skulle ta min magisterexamen i statsvetenskap. Men så gick det ganska bra för oss 2002 i Malmö, just därför att Sten Andersson, som hade suttit 20 år i riksdagen för Moderaterna, gick över till oss.
Just det.
Sten hade ju en liten annorlunda approach, så att han hade svurit att han var ju byggnadsarbetare och varvsarbetare från början, och han hade då lovat att han skulle, det som gubbarna pratade om på fikarasten i byggbaracken skulle han säga i riksdagen. Och då började de prata om invandring, och då började han också prata om invandring, och det var inte så populärt hos den moderata ledningen, så då blev han sparkad och så fick han över till SD. Och det innebar då att vi fick en gruppledartjänst som var avlönad och en politsekreterartjänst. Och då hade Sten träffat mig och fått ett bra intryck av mig, så man kan väl säga att han headhuntade mig då. Och det ledde då fram till att jag fick mitt första arbete inom politiken som politsekreterare åt Sten då i fullmäktige, och där var jag kvar egentligen ända fram till vi kom in i riksdagen 2010.
Men om jag räknar lite, du måste ha varit ganska ung, du kan ha varit för 25 års ålder någonting. Hur var det då att sitta, för det var väl en ganska stor grej när ni gick så bra i Malmö, när Sten Andersson gick över, och så helt plötsligt ska du vara där och lägga liksom ner din kropp och själ i det här. Var inte det liksom lite läskigt?
Det var jätteläskigt. Jag tänkte att jag förstår inte hur jag ska kunna reda ut det här, och hur lilla jag ska kunna hantera detta. Malmö har en jättestor kommunal organisation, en budget på många miljarder. Och sen var det ju också så då att jag var ju den enda anställda, kan man säga då. Sten hade ju också en lön som gruppledare, men och det var en halvtidstjänst. Men eftersom jag var den enda anställda, så tyckte ju folk som jobbade ideellt runt om i hela landet att de skickade massa olika grejer till mig, så det kan du göra som är avlönad, din lyxlirare liksom. Och jag kände också så att det var ett oerhört privilegium att få den här halvtidslönen. För att ja, jag hade inte ens kunnat föreställa mig egentligen att jag skulle kunna få pengar för att hålla på med politik. Så det var ett privilegium, men det var också väldigt betungande och utmanande på många sätt. Men ja, man växte med det och det var väldigt lärorikt.
Fråga 10. Vad är det roligaste med ditt jobb nu?
Jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant att vara ute på verksamhetsbesök. Tyvärr så hinner jag inte det så ofta. Men att få komma ut och liksom lära sig om olika delar av samhället, hur det fungerar, att vara ute och prata med människor inom vården eller prata med småföretagare eller så. Man får alltid en massa intressanta uppslag. Och den här delen av politiken som egentligen aldrig syns, som inte är så sexy liksom, och som inte har att göra med de här stora konflikterna, utan som egentligen handlar om att på riktigt lösa samhällsproblem, att höra hur vanliga människor har det, lyssna på deras ofta väldigt smarta förslag till hur man ska kunna komma till rätta med olika problem och så. Och så får man träffa väldigt mycket spännande människor liksom. Det är väl det som jag gillar bäst egentligen.
Se, fråga 11. Har du någon gång funderat på att lämna Sverigedemokraterna?
Ja, det har jag. Många gånger. Kanske inte. Ja, jag har lämnat politiken här och funderat många gånger. Alltså, det har varit... Att vara aktiv i SD och på en framskjutande position under de senaste decennierna har ju, kan nog inte jämföras egentligen med någon annan politisk bana. Det har varit så extremt, extrema svängningar, vi har växt extremt mycket och det har också varit en extrem hotbild och mycket hat och polarisering och sådär. Och jag är pappa och det är ständig slitning mellan föräldrarollen och yrkesrollen och sådär som är ibland är svår att få ihop. Så det har jag ju funderat på många gånger.
När var senaste du kände att det var blev lite mycket?
Ja, det var nog inte mer än några månader sedan. Det är så en ständig process liksom, där man hela tiden... Ja, det är väl en månatlig folkomröstning med sig själv, så att säga, att man, men jag har ju valt att stanna kvar.
Det kanske är sunt också på något sätt att man funderar lite då, att man inte bara kör på.
Ja, jag tror det, och framförallt med tanke på hur mycket det kräver, både liksom tidsmässigt och i förhållande, man offrar ju hela tiden till exempel tid med barnen. Då jag bor ju i Småland, så jag är ju borta från barnen väldigt mycket, och det är en kostnad i sig själv liksom.
Fråga 12. Vilken är Sverigedemokraternas största utmaning just nu, november 2017?
Ja, det är väl att ta nästa kliv, liksom att försöka konsolidera de landvinningar vi har gjort de senaste 2 åren, trots att de andra partierna just nu då försöker krama ihjäl oss genom att förändra retoriken i vår riktning, och att försöka få människor att förstå att den här omsvängningen som de stora partierna retoriskt har gjort inte riktigt motsvaras av de sakpolitiska förslag som de lägger.
Det här med att ta nästa steg, du har ju ändå varit med i partiet väldigt länge och stått i centrum, inte minst ideologiskt. Funderar du någon gång på att SD kanske skulle, jag vet inte, byta image eller kanske till och med byta namn eller byta, liksom göra om, kanske bli ett mer så här traditionellt politiskt parti?
Jag tror inte vi ska bli ett traditionellt politiskt parti i allt för hög utsträckning, därför att det som gör att vi har valt att engagera oss är att vi har tyckt att de traditionella partierna inte har lyckats och att de har helt enkelt inte levt upp till sitt ansvar och så. Vi ska inte försöka hoppa efter dem för mycket, men jag tror att man hela tiden måste utveckla sin image och förändra och förnya sin politik. Det tycker jag att vi har gjort också. Det är ett helt annat parti idag än vad det var när jag gick med i partiet. Det går liksom inte att jämföra. Men jag tror att de andra stora utmaningar som vi har, det är vi måste börja nå också nya väljargrupper i högre utsträckning. Vi behöver nå fler personer med utländsk bakgrund. Vi behöver nå kvinnor i högre utsträckning, främst kvinnor inom LO-kollektivet. Och det är klart att det kräver en imageförändring och en uppgradering av politiken och breddning av politiken på olika sätt, som också ställer krav på oss. Jag tror att vissa av våra företrädare och partiet generellt till exempel måste bli mer nyanserade när vi pratar om invandring. Invandring i sig själv är ju inte... Det finns liksom inte en invandrare eller en sorts invandring. Vissa former av invandring är bra för Sverige. Vi behöver invandring av högkompetenta arbetskraftsinvandrare till exempel och sådana saker. Men ibland så är det lätt att man svepande uttalar sig om invandrare och invandring, vilket kan göra att människor känner sig träffade på ett sätt som inte är riktigt avsett.
Tror du att SD fortfarande kommer att heta SD om 20 år?
Vi har haft den typen av diskussioner väldigt länge, ända sedan jag gick med i partiet 99, om huruvida man borde byta namn för att distansera sig från tidigare misstag och sådär. Jag tror att det tåget har gått, om man ska vara ärlig. Men det är möjligt att nästa partiledning någon gång i framtiden gör en annan analys. Men nu är begreppet så pass inarbetat, och jag tror att man kommer så att säga, de misstag och snedsteg som har gjorts i rörelsens historia, de kommer kletas på rörelsen i alla fall, i all oändlighet av våra motståndare, oavsett vad vi heter.
Du sa nästa partiledning där. Jag menar, du och några till, om man säger att de Skånegänget eller de fyras gäng, ni har ju varit i centrum av partiet väldigt länge. Det är ju Jomshof och Åkesson och Björn Söder. Och jämfört med andra politiker i era positioner så är ni ju fortfarande ganska unga. Åtminstone du och Jimmy Åkesson. Kommer ni någonsin kunna släppa taget? Förstår du vad jag menar?
Ja, det hoppas jag. Och jag hoppas också att man någonstans har förmågan att känna efter när den dagen kommer. Och att man liksom får privilegiet att någonstans gå med värdighet i så fall och inte bli utsläpad med fötterna av någon som tycker att man är en träig gammal stofil som borde flyttat på sig för länge sedan.
Fråga 13. Om du inte hade blivit politiker på heltid, vad tror du att du har jobbat med då?
Min plan var ju då, efter att jag hade övergett de Pablo-inspirerade reseledarplanerna, så var min plan att bli historielärare.
Okay.
Det var huvudspåret när jag började i Lund.
Och är det fortfarande... Kan du se tillbaka någon gång och känna att det här kanske hade varit bättre?
Nej, men det hade nog funnits en charm i det. Idag tror jag nog att jag snarare skulle satsa på egen företagande. Så när man vant sig vid det här livet att kunna fatta egna beslut och styra en del över sin egen tid och sådär. Men jag brinner fortfarande för historieämnet och jag tror att undervisning hade varit utvecklande och inspirerande på många sätt. Så. Men sen tog ju politikintresset över mer och mer även under tiden i Lund, så jag salade om gradvis där och började mer läsa sånt som jag tänkte jag skulle ha nytta av inom politiken, och vilket inte var så smart karriärsval. Så nu är jag ju liksom utbildad till att utvärdera offentlig förvaltning på olika sätt och offentligt finansierade projekt och sådär. Jag tror inte att med mindre än att vi får egen majoritet så är nog arbetsmarknaden ganska dålig för mig. Jag tror inte någon skulle ens anlita mig för att utvärdera ett rondellprojekt i Sunne. Liksom.
Nej, det är inte kul att ta en lapp på Arbetsförmedlingen där.
Ja.
Nej. Är det någon speciell era inom historien eller något sånt där som du känner att du tycker är extra intressant? Har någon specialområde?
Nej, det finns så mycket. Alltså jag är intresserad av egentligen det mesta, allt ifrån liksom liksom Egyptens historia och Ptolemajerna och till liksom bara mer vardaglig svensk allmogehistoria och liksom hur svenska bondeklassen levde på 1800-talet och så här. Det är väldigt brett historieintresse.
Det blir så när man är från utvandrarbygd också. Ska vi se här. Ja, just det, fråga 14. När man pratar med sverigedemokrater om centrala figurer och förebilder och så inom partiet, så ditt namn dyker ju alltid upp. Och du verkar ha väldigt bra ställning internt i partiet. Hur lyckades du med det?
Ja, det, jag vet inte om det är så. Jag tycker det är rätt många som är sura på mig också. Men ja, det gjorde väl mycket. Dels har jag väl fått en del cred då via att jag har varit väldigt central i programframtagningen under många år. Och sen
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Om vi tar en kanske en annan del. Ibland läser man ju kritik mot dig att du har liksom kallats elak, och jag googlade lite här, och översittare, du blev polisanmäld för förtal för inte så länge sedan. Hur ser du på den sidan av att den bilden finns av dig? Hur känns det?
Alltså det är, dels får man väl försöka förhålla sig Man kan ju inte bara vifta bort det. Man får försöka begrunda vad det eventuellt kan ligga någonting i, eller varför det någonting är uppfattat på sätt som man inte avsett. Det finns säkert fog för viss självkritik i det avseendet, men samtidigt så är det väl också så, jag tror att det är svårt att vara i en maktposition så länge som jag har varit, och även Jimmy och andra då. Vi har ju varit en del av partiledningen i 12 år är det väl nu, utan att trampa någon på tårna. Ibland måste man fatta svåra beslut och man måste dra tydliga gränser och man måste säga åt folk att de har misskött sig, att de inte längre är välkomna i rörelsen, och den här typen av tuffa beslut som rör upp mycket känslor. En del av de här omdömena kan nog härledas till det. Och sen är det ju också, jag menar, den politiska debatten kring oss och kring våra frågor har ju varit oerhört polariserad, och det ibland så dras man väl med i det där. Det blir liksom hårda ordväxlingar ibland, och det kan uppfattas som osympatiskt av vissa.
Fråga 16. Hösten 2014 så blev du befordrad, eller vad man ska säga. Jimmy Åkesson sjukskrev sig och du blev vikarierande partiledare. Hur gick tankarna där och då för lite över 3 år sedan? Vad minns du av den hösten?
Det är ganska blurrigt. Ja. Jag var väldigt trött, kan jag säga. Jag hade gett allt jag hade egentligen i valrörelsen. Vi hade ju, det var supervalår också, så först så körde man ju järnet i EU-valrörelsen och sen körde man järnet i riksdagsvalet, och sen så såg man liksom målsnöret var ju valdagen liksom. Och det kändes lite som att någon hade sprungit ett maratonlopp, och sen så när man kom i mål så ber någon en och bara, jag är ledsen, du får springa ett varv till, vi räknades inte. Ja. Så det var tufft, och Jimmy har ju så pass unikt stark ställning i partiet också, så att liksom kliva in och försöka fylla hans kavaj så är inte lätt, även om jag då äter mycket socker och sådär. Nej, men så det var tufft, och sen så ovanpå det så var det ju också en väldigt dramatisk tidpunkt i svensk inrikespolitik. Kanske en av de mest dramatiska perioderna i svensk efterkrigstid. Där vi då var vågmästare och hade möjlighet att fälla budgeten, och vi gjorde också det, och det var hot om nyval och det var mycket annat som hände, så det var, ja, det kändes nästan övermäktigt ett tag.
Jag tänker på den där presskonferensen när du skulle presentera hur SD skulle rösta i budgetomröstningen. Kände du där då att fan, nu står hela Sverige och tittar på det här och håller andan?
Jo, men det är klart att man, om man drabbas av tvivel liksom, om man tänker, fan, jag är en liten jävla bondgrabb från Rottne, ska stå här i riksdagen och prata, varenda journalist i landet hänger på en släppa liksom. Och det kan få väldigt stora konsekvenser på olika sätt. Det är klart att det är läskigt liksom. Men jag kände mig ändå trygg någonstans med det ställningstagande vi gjorde, och jag tycker i retrospekt också, alltså det som var skälet att vi fällde budgeten till exempel var ju att vi såg en fara för att välfärdsstaten skulle slitas isär eller frestas allt för allvarligt av den väldigt stora invandringspolitiken, och det var ju innan migrationskrisen, och vi begärde ju så här som ett villkor för att inte fälla budgeten då, att regeringen skulle garantera att man åtminstone inte skulle höja invandringsnivåerna från den nivå som då rådde tidigare, men det ville man inte gå med på. Hade man gjort det så hade vi inte behövt följa budgeten, och vi hade också undvikit migrationskrisen. Så jag kände både då och nu i efterhand att det var ett korrekt beslut.
Skulle du göra om det?
Definitivt.
Skulle du vilja gå in i den typen av maktposition en gång till?
Det skulle jag verkligen inte vilja göra. Alltså jag skulle om jag var tvungen att vara i den situationen så skulle jag agera på samma sätt i budgetomröstningen till exempel och så. Men jag skulle verkligen inte vilja ha den positionen mer. Och jag vantrivs verkligen i den rollen. Absolut ingen position jag söker.
Men vad är det, för att jag tänker ändå att du har varit med väldigt länge, du är gruppledare, du är väldigt högt upp i partiet, du är en offentlig figur. Vad är det just med partiledarrollen du inte trivs med?
Alltså det, så tycker jag att jag är lite för högt uppsatt redan nu. Det måste finnas någon bättre än mig, tänker jag. Och sen är det ju högre upp man kommer, ju mer utsatt blir man, ju mer granskad blir man, ju mer tid måste man avsätta, och jag tycker att den tid jag avsätter redan nu och den granskning jag utsätts för och så vidare, är mer än nog, inte minst med hänsyn då till, till barnen och familjesituationen och så. Så att någonting mer än så här är ingenting som jag eftersträvar.
Du var inne på det lite innan, just att det, det har varit just alltså en historiskt spektakulär tid i svensk historia de här senaste 3 åren. Är det svårt att få någon slags helikopterperspektiv att liksom när man är mitt uppe i det att se, wow, det här händer. Det här händer mig, det här händer oss, det här händer Sverige.
Ja, det är det faktiskt. Jag har pratat med kollegor om det ibland, att det händer ju liksom saker i slag i ett. Man kommer ur en dramatisk, turbulent period och sen så kastas man rätt in i nästa. Och det finns väldigt lite tid för eftertanke och reflektion. Och så. Jag har sagt någon gång att man, när det här någon gång tar slut, så skulle man kanske behöva åka upp till någon timmestuga i Norrland och sitta där ett halvår och bara låta saker och ting sjunka in. Liksom.
Skriva en riktigt tjock bok.
Kanske det, vi får se.
Riktigt tegelsten. Fråga 17, ja, det passar ju bra. Hur gör du för att koppla av?
Jag spenderar tid med barnen och jag bor på ett sätt som jag trivs väldigt bra med, långt ut på vischan. Och då brukar jag till exempel ta motorsågen och såga ner något träd eller klyva ved eller fixa lite trädgården eller åka och fiska med någon gammal barndomsvän eller sådana grejer gör mig avkopplad.
Fråga 18. Sverigedemokraterna har ju i skrivande stund så att säga gått ner lite grann i mätningarna från cirka 20 till 15-16 någonting. Hur ser du på det?
Opinionen går ju upp och ner och inget parti kan liksom fortsätta bara konstant öka hela tiden som vi har gjort nu i flera år. Och det är väl ett resultat primärt av partiledarbytet i Moderaterna och att Ulf Kristersson just nu har en ganska extrem smekmånad. Jag tror att det där kommer att normalisera sig lite och rätta till sig efterhand när inte minst Moderaterna mer ska behöva konkretisera sin retoriska omsvängning och man kommer börja se att det inte riktigt är så pass radikal omläggning av politiken som det kanske låter som i vissa avseenden. Ja, vi brukar också gynnas av valrörelser. Vi är väldigt bra på att bedriva valkampanj. Vi har fortfarande en väldigt stark idealistisk ådra inom rörelsen och vi är fler än någonsin och har mer pengar än någonsin. Så jag tror jag är ganska förhoppningsfull när det gäller chanserna att kunna både hämta tillbaka och ytterligare öka.
Jag tänker på det. Jag kommer ihåg sist det var landsdagar 2015. Då hade ni ju väldigt mycket vind i segern. Ni låg ju på 20% och det var ju liksom en väldigt osäker. Är det skillnad att gå in i en sån här stor kongress om man ligger på 20 eller om man ligger på 15%?
Ja, det är klart att det alltid är roligare som partiledning att ha stora interna möten när det går så bra som möjligt. Va? Men jag tror ändå att det finns ett ganska stort mått av realism inom rörelsen. Och, jag menar, så pass dramatisk är inte nedgången heller. Om man tittar på poll of polls så kanske det handlar om 1,5-2% ifrån högsta noteringarna. Och ja, dels så är ju våra frågor är ju inte riktigt samma centrum som tidigare eftersom migrationsfrågan då inte riktigt är lika akut längre upplevs det som. Och de andra partierna har då i väldigt hög utsträckning anpassat sig till vår retorik och våra frågor. Det vi har gjort är ju, vi har ju lyckats dra i alla fall det politiska spektrat flera hack åt det konservativa hållet och vi har ju i någon mening återinfört konservatismen som ideologi i det svenska politiska spektrat, vilket jag är väldigt stolt över oavsett. Och det kanske i längden är mer värt än ett par procent hit eller dit.
Fråga 19. Vem tror du, eller vad tror du att Sveriges statsminister heter om ett år?
Det är helt omöjligt, så jag hoppas att han heter Jimmie Åkesson.
Men om henne inte heter Jimmie Åkesson, vad skulle du, om du skulle sätta pengar, sätta en hundring?
Nej, jag slutade spela för ett många år sedan på ett trav ett tag, det gick inget bra. Jag har lärt mig den läxan. Nej, det är helt omöjligt att säga idag. Just nu så ser det väl ut som att den som har bäst chans att bli statsminister är den som faktiskt släpper beröringsskräcken mot Sverigedemokraterna och som är beredd att också respektera våra väljare. En sån person kan ju vara i princip säker på att ha en statsministerpost. Om ingen av de ledarna från de stora partierna är beredda att göra det, så är det ju väldigt osäkert.
Jimmy Åkesson sa i en intervju häromdagen att han kan tänka sig släppa förbi Stefan Löfven i en statsministeromröstning. Hur ser du på det, att faktiskt låta Löfven sitta kvar?
Jag hoppas att vi verkligen kan undvika det. Stefan Löfven har varit en katastrof som statsminister, och vi har ju agerat på egentligen alla sätt man kan för att försöka fälla honom och avsätta honom. Jag har själv läst upp en misstroendeförklaring mot honom i kammaren och så. Men ser man till de politiska partierna, Moderaterna kontra Socialdemokraterna, så länge inget av de partierna samtalar med oss och gör en uppgörelse med oss, så är vi inte bundna. Det verkar finnas någon slags uppfattning eller förväntning hos inte minst Moderaterna om att vi ska vara någon slags lydigt stödparti till oss som man kan behandla lite hur som helst och ändå räkna med vårt stöd. Så är det ju inte. Vi kommer inte sätta oss i knät på alliansen, lika lite som vi kommer sätta oss i knät på socialdemokratin. Utan det är ju politikens innehåll som kommer avgöra i så fall. Och det är klart att det inte är uteslutet, även om det är osannolikt, att Socialdemokraterna till exempel skulle lägga fram en bättre budget eller ett bättre politiskt program som mer överensstämmer med våra prioriteringar. I så fall så är det ju inte omöjligt att vi stöder det.
Fråga 20. Vilken är din favoritfilm?
Sagan om konungens återkomst.
Sagan om ingen tre, man då.
Ja.
Varför?
Jag är en Tolkien-nörd. Så. Jag tror jag har läst den här trilogin så 10 gånger från början. Jag tror första gången jag var 9-10 år. Någonting. Jag var väldigt nöjd med hur de filmatiserade det. Så att jag hade lite så här gåshud faktiskt genom de här filmerna. Jag tyckte att den sista det är den mest episka av den som jag tyckte att de lyckades allra bäst med också.
Jag får ju så stark gåshud så att jag typ så ögonen tåras. Speciellt i den här scenen när de här Rohan-ryttarna rider ner för den här kullen, och den här det är någon nyckelharpa eller någonting som spelar. Har du någon favoritscen i just Sagan om
jag gillar ju Aragorns tal vid Svarta porten. And shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. När allting bara ser hopplöst ut och de ändå alltså, av ren plikt och kärlek och lojalitet till sina vänner är beredda att liksom möta en totalt övermäktig ondskefull kraft då, för att stå upp för ja, det de tror på och sina hem och sådär. Ja, det tycker jag är fint.
Och ge Frodo en chans att...
Ja, ge den lilla hobbiten en möjlighet att komma undan och lyckas med sitt uppdrag också.
Fråga 21. Du är ju, som vi varit inne på, från Rotte, strax utanför Växjö. En annan som kommer därifrån och som faktiskt är jämnårig med dig är ju Ola Salo, sångare i The Ark. Var ni polare när ni växte upp?
Ja, det var väl lite grann. Jag hade faktiskt min första fylla ihop med Ola Salo.
Är det sant?
Ja. Vi pallade plommon ihop några gånger sådär.
Jaha.
Så att, många av mina kompisar spelade också band, så vi hängde lite samma replokaler och sådär.
Oj.
Sen så har vi väl växt isär, kan man väl säga. Jag tror inte han uppskattar mina politiska åsikter så mycket, men jag har fortfarande lite kontakt då och då med ett par andra av medlemmarna i New York.
Vad tror du skulle hända om ni stötte på varandra på en fest idag av någon händelse?
Jag hoppas och tror att det skulle kunna vara ganska trevligt. Man skulle kunna prata lite gamla minnen och gemensamma bekanta och sådär. Det hoppas jag.
Fråga 22. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan?
Att det är inte så... Man behöver inte ta allting på så stort allvar och hetsa upp sig och stressa upp sig så mycket, för det mesta ordnar sig.
Jag vet att nästan alla politiker säger någonting i stil med det. Vad är det med det här politikerklassen i Sverige som bara tycker att allting löser sig hela tiden?
Nej, det har ju verkligen inte löst sig för samhällets skull, och där tycker jag fortfarande att det finns en väldigt stor anledning att känna ångest och stress. Men jag menar för min egen del, både i privatlivet Och i min karriär så har jag stött på ganska många, jag ska man säga, besvikelser, motgångar och så. Och många gånger så har jag, första gången när jag upplever det, så har jag känt att det här är katastrof, det är liksom världens ände, och liksom verkligen mått dåligt och grävt ner mig över olika saker. Men ja, på något sätt så tar man sig alltid ur det, och det är sällan fullt så illa och dramatiskt och hemskt och ödesmättat som man kanske tror när man befinner sig där första gångerna. Och hade man vetat det då, så kanske man kunde bespara sig en del psykiskt lidande och sömnlösa nätter och så.
Fråga 23. Har du någon gång funderat på att träna bort din dialekt?
Aldrig.
Nej.
Jag skulle snarare vilja träna upp den.
Mm.
Jag älskar dialekter och jag är väldigt stolt över min dialekt, och jag tycker att allting som på något sätt understryker och säger någonting om var man har sina rötter och vem man är och så, är värdefullt.
Som smålänning så måste jag ju verkligen säga att jag är, med tanke på hur mycket du har rest runt, så är jag ganska imponerad över vilken utpräglad Växjö-dialekt du faktiskt har kvar. Har du något speciellt knep?
Nej, det har jag inte. Det är nog mer än att jag liksom aldrig har skämts för det.
Nej.
Och så, utan att det bara, jag snarare är stolt över, men jag tänker inte på det överhuvudtaget. Så jag upplever själv att jag pratar mindre dialekt än vad jag gör. När jag hör mig själv, när jag kanske, om jag får för mig att lyssna på det här efteråt, så kommer jag nog tänka åt det. Jag låter ju verkligen som en Växjökille liksom. Men jämfört med mina morföräldrar så här, eller jag har ändå slipat nu.
Vad hette de, sa du?
Mina morföräldrar. Men, om du skulle höra mig prata om min morfar, så då skulle jag bräcka på ännu mindre ärr och allt sånt där liksom, mer bonad dialekt liksom.
Ja.
Ibland när mormor pratar så förstår inte ens jag och så.
Nej, nej. Jag minns, jag är från Örsult utanför Tingsryd, mm. Så det är några mil. Men alltså, jag kommer ihåg när man var liten och man hälsade på någon på servicehuset eller något sånt där. Många av de där gamla människorna, för att man fattar inte ett ord.
Nej, det var många sådana. Mitt mormor bad mig en gång att ta och pesa av honom och åka bort nockasnåren i hörna på varandra. Så. Ja, då ville hon att jag skulle ta den sopkvasten och vifta bort spindelväven i hörnan. Det var många sådana.
Men både dina morföräldrar är vid liv?
Nej, mormor död. Ja. Men morfar lever fortfarande. Vad sa du? Ursult?
Ursult.
Var inte någon i The Ark som också var där någonstans? Sylvesters slega?
Nej, det tror jag inte.
Det
tror jag att jag hade vetat.
Eller han Martin, vet han?
Jag tror...
Taristen.
Det här måste jag ju kolla upp. Men
Uråsa, är inte det att de...
Uråsa är ett annat ställe.
Men det är inte alls åt dina trakter?
Jag tror att jag spelat fotboll mot Uråsa.
För där var det ju någon lite så... om man får säga, hippie-festival.
Har du varit där?
Mycket sådana alternativa band och så. Jag var där ett år.
Uh-huh.
Ja,
det föll dig i smaken, kan jag tänka.
Ja... Jag var mycket på Hushållsfestivalen och så här. Punkare från början.
Vad sa du?
Jag är punkare från början.
Är det sant? Okej, säg något.
Hej ho,
ja,
let's go.
Okej, vad fick du att bli, ja, precis, vad fick du att bli punkare?
Men jag gillar energin, och sen så lyssnar jag ofta på texter och gillar när det finns någon slags budskap i det. Så nu håller jag ju då inte med om det mesta av budskapen.
Nej.
Rent politiskt så säger, men jag tycker jag gillade samhällsengagemanget, energin liksom, så på den. Nu lyssnar jag på mjukare musik, mycket så här svensk traditionell vismusik, Sofia Karlsson och så.
Men spaning här då, för att en stark grej inom punken är ju ändå provokationen. Jag menar, det finns ju de här liksom, speciellt kanske den tidiga punkrörelsen, att det var liksom kanske inte då typiskt vänster, utan det viktigaste var att man gjorde folk förbannade. Finns det någonting där som du kan relatera till, med tanke på att ditt partival kanske har gjort folk förbannade genom åren?
Alltså, jag har aldrig själv så medvetet sett något egenvärde i provokation, men tanken har slagit mig också, och jag vet att det var någon, vad heter han, Anders, han förra kulturansvarig på Timrå. Han har också, och även Per Gudmundsson är också gammal punkare. Så det har skrivits lite om det där. Det kanske är så att de kulturkonservativa är liksom dagens punkare. Det har ju varit få.
Dan Eliasson är också gammal,
ja,
punkare.
Ja, för han är precis så kontroversiell, men han är så djupt inne i etablissemanget man kan vara. Ja, jag vet inte om det finns någon sån koppling, men det är klart att hade man varit en konformistisk person så kanske man varken sig hade lockats av punk eller av SD. Så mycket kan man kanske säga.
Ja, sitter det någon DN-krönikör där ute och lyssnar på det här, så varsågod för uppslag.
Ni kommer inte få se mig i tuppkammer.
Fråga 24. Landsdagar i helgen. Jag tänker att många som lyssnar på det här kommer att åka dit eller redan varit där om de lyssnar nästa vecka. Hur känns det?
Det känns kul. Det är liksom ett avstamp inför valrörelsen. Det gör att de här landsdagarna blir extra laddade, såklart. Och jag hoppas bara att vi får så kloka beslut som möjligt. För partiledningens sida så är det väldigt viktigt att vi får medlemmarnas stöd för de här programmen vi har lagt fram i fokusområdena, för att det är ganska avgörande för att vi ska kunna sen gå vidare med arbetet med valplattform och valmanifest och liksom göra inriktningen klar för valrörelsen. Så ja, det ska bli spännande.
Ja, men då säger vi väl så för den här veckan. Tack så jättemycket för att du ville vara med, och du som har lyssnat, tack till dig också. Gå gärna in och mejla på 24fragor@nyheter24.se, och ja, så ses vi nästa vecka. Jag och Mattias Karlsson säger hej då.
Hej då, tack för att du fick vara med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.